Maria, kommer du ihåg när du var med i sökpodden första gången?
Ja.
När var det då?
Det var väl, kan det vara 2015?
Nästan 2016 16. I januari, avsnitt 10. Så det var ganska länge sedan.
Då var ändå nära med 2015.
Nära? Kommer du ihåg vad vi pratade om då?
Nej, det är en knivig fråga, nej.
Ja, jag fick faktiskt kolla upp det själv, men vi pratade bland annat om panda- och pingvinuppdateringarna. Och det är lite passande, för även idag kommer vi prata om Google-uppdateringar i avsnittet som börjar nu.
Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
Varmt välkomna till avsnitt 103 av Sökpodden. Mitt namn är Mika Wahlgren. Idag har jag nöjt att sitta här med Maria Fernholm.
Hallå, hallå.
Och Sonlad Berglund.
Hej, hej.
Idag bjuder vi precis som vanligt på tre ämnen. Vi ska prata om massuppdateringarna från Google. Vi ska prata innehållsbeskäring och så avslutar vi med rekrytering. Hur är läget med er?
Men det är strålande med mig. Jag är peppad för en podd såklart och i eftermiddag ska vi köra lite workshop. Teambuilding med leveransteamet. Väldigt kul ska det bli.
Sonla?
Jo, men det är bara fint här. Det är skönt att det börjar bli lite varmare väder känns det som. Trots att det snöar för någon dag sedan, men det känns som att våren är på väg.
Jag hör det här precis innan vi körde igång så skröt du lite om Luleås framfart. Det är du också ganska nöjd över, eller hur?
Ja, men det är alltid trevligt att vinna SM-guld, så nu är det bara herrarna kvar.
Det är väl inget att vänta på här. Vi drar igång dagens första ämne. Idag börjar vi att prata om de stora Google-uppdateringarna som annonserades den 5 mars. Vi brukar ju faktiskt inte prata om core updates som detta bland annat då gäller, men den här gången var det ju kanske lite annorlunda core update?
Ja, om vi bara kollar på den här core updaten så är den ju betydligt större och mer avancerad än vanligt. Och Google har ju ändrat flera stycken huvuddelar i algoritmen än vanligt under just den här core updaten. Och vad vi har sett så är det ju väldigt mycket rörelser i SERPen för just den här uppdateringen. Ja, och sen är det såklart svårt att veta vad som är vad, för det är ju inte bara en core update.
Nej, precis. För samtidigt som den här core uppdateringen kom så kom ju även en spam update.
Ja, det var ju inte bara en utan det var ju flera spam updates som kom. Och den första är ju den som Google kallar scaled content abuse, som man får säga slår mot programmatisk SEO och AI-innehåll. Sen har vi även expired domain abuse, som handlar om att Google inte vill att man ska dra nytta av en gammal domäns historik, kan man väl enkelt säga, och använda den för att ranka helt enkelt. Och sen har vi den sista då, som är Google kallar site reputation abuse, som ska slå mot vad man kallar parasite SEO. Och det som är speciellt med den är ju att den ska först börja gälla 5 maj. Så Google har gett publicisterna 2 månader på sig att lösa den här updaten helt enkelt.
Och om man väldigt förenklat ser på SEO kan man ju säga att SEO handlar om innehåll, teknik och kanske länkar. Och länkar kan man då säga som någon form av auktoritet. Och vilka av de här delarna skulle du säga handlar de här uppdateringarna om?
Ja, till stor del så är det ju innehållet det handlar om. Och det är väl det nästan alla core updates handlar om. Det är innehåll. Och att Google ändrar sin syn på vad som är bra och vad som är dåligt innehåll. Och de här 3 spam-uppdateringarna som Google refererar till handlar ju också mycket om innehåll. Även om den här expired domain abuse och site reputation abuse även handlar om att man lånar auktoritet från en site som då redan har en historik och en auktoritet.
Och varför har Google gjort just de här uppdateringarna?
Google gör ju generellt sett 3-4 core updates varje år, så det är väl ingen konstigt i sig. Men att de gör en större core update och kombinerar med spam updates har säkert att göra med mycket att göra med all kritik de har fått i slutet på att kvaliteten på sökresultatet har försämrats helt enkelt. så skulle inte förvåna mig om Google har känt att de vill göra något för att se till att det inte är massa spam i resultatet. En intressant siffra som en Google-anställd nämnde i en intervju kring det här och alla uppdateringar är ju att det förväntas att det ska minskas lågkvalitativt och innehåll som inte är originellt i sökresultatet med 40%.
Det är ganska mycket, 40%, eller hur?
Och att Google kommenterar uppdateringen i intervju är väl ett tecken på att det är lite större än vanligare?
Verkligen. Det brukar inte säga så mycket mer i den officiella kommunikationen än att de gör en core update. Sen brukar man inte få veta så jättemycket. Men den här gången verkar det som att de vill nå ut med ett budskap.
Jag kan inte komma ihåg någon gång tidigare jag har sett att Google har varit ute medvetet i intervjuer och svarat på frågor kring core update. Så det är ju någonting speciellt de vill med denna. Och en tanke jag har också kring det här är att jag tror det som du säger, Sondland, att det finns en hel del kritik som har funnits mot att kvaliteten eventuellt har försämrats i sökresultaten. Men det finns ju också den här problematiken som jag tror att vi har varit inne här på i sökpodden tidigare, att allt det innehåll som har skapats innebär ju en kostnad för Google, att de måste crawla innehåll som i mycket större utsträckning än tidigare. Och har det då låg kvalitet så blir det liksom, det blir dåligt på båda sätt. Det kostar mer och det försämrar kvaliteten. Så det är klart att Google på något sätt vill göra någonting åt det. Men jag ville, det var väldigt tydligt här, Sondland, när du läste upp de här tre namnen på de här olika spam-updates, att det låter ju ganska hemskt på ett sätt, att först använder Google-ordet spam-update och sen alla heter ju någonting med abuse. Är det så himla hemskt att fylla en sajt med AI-innehåll?
Nej, det tycker jag inte. Men man får ju som man vill med sin sajt helt enkelt. Och det är ju inget Google ska bestämma över vad man gör med sin sajt, utan det är väl mycket så här skrämselpropaganda som Google använder sig av, och det är väl ingen ny retorik, utan det har ju alltid varit att så fort det kommer en update så är det alltid någon som drabbas, kan man väl säga. Men nu är det ganska tydligt att det är AI-innehåll som är en av bovarna, får man i alla fall känslan av att Google tycker.
Ja, och det är ju lite så, jag kan tycka att det är märkligt, men det, som du säger, så har det alltid varit så att Google vill svartmåla sajtägare av olika anledningar, och just nu är det att de tycker att de som använder AI-innehåll är liksom busa.
Jo, men så är det ju, och delvis så finns det väl en, tycker jag i alla fall, att det finns en befogad kritik till just AI-innehåll. För att det är så här, går in på YouTube och letar liksom, så kan du hitta säkert 100 videos som visar alltså att men så här gör du för att fylla en sajt med 5000 sidor på 10 minuter. Så att jag menar, någonstans var ju Google tvungen att göra någonting, för att det man har sett på de här också som gör de här videosen, att efter några veckor så rankar ju det här innehållet och de har tagit en ganska stor del av kakan. Men efter några månader så sänks ju den där, eftersom då har ju Google mest troligt att komma fram till att det här är inget bra innehåll. Och det känns som att den här uppdateringen kommer göra att de upptäcker det snabbare.
Nej, och jag känner också sådär, så det är klart att Google ska göra de här uppdateringarna. Det är inga konstigheter. Men det jag kan tycka är att Google är så pass stora och starka att det räcker att de gör uppdateringarna. De behöver liksom inte svartmåla folk för att de har gjort det. De behöver inte använda skrämselpropagandan. Jag tycker att de kunde stå över det. Men historiskt sett så har de gör ju det hela tiden.
Ja, absolut. Sen är det ju så här att alla som gör AI-innehåll gör ju inte dåligt AI-innehåll. Det finns ju de som gör det bra. Mm. Så att det blir ju lite grann konstigt, kan man tycka.
Mm. Nog om svartmåleriet här nu. Vad har vi sett än så länge från den här uppdateringen?
Spam-updaten då, förutom site reputation abuse-delen, var utrullad och klar igår enligt Google, alltså den 20 mars. Men det är ju viktigt att ta med sig också att Google har sagt att core updaten kan ta en månad att rulla ut, så att vi har ju garanterat inte sett allt än.
Nej, så det är vi inte riktigt klara helt enkelt.
Nej, och så det blir ju väldigt lurigt att säga allt för mycket så här tidigt. För vissa som tappade i början av mars har ju återhämtat sig, så det är svårt att dra några riktiga slutsatser just nu. Men med det sagt så är det ju intressant också att Google har skickat ut väldigt många manuella straff i Google Search Console för pure spam, som de kallar det.
Det var ju länge sedan, alltså för massa år sedan så var det betydligt vanligare, upplevde jag, med de här manuella straffen. Så det var ju lite, jag vet inte om uppfriskande är rätt ord, men det var lite spännande att det kom massa manuella straff nu. Och vilka sajter var det som har drabbats av de här manuella, ganska tydliga pure spam-straffen?
Jag ska börja med att säga att det först och främst är engelska sajter vad jag har sett, men i princip så är det väl också affiliate-sajter som har satsat hårt på AI-innehåll som har fått sig en smäll av just det här updaten, och att de har publicerat kanske lite för mycket av den varan.
Ja, vad heter det? Många har ju spekulerat i det här med publiceringstakten, att det ska vara en grej att man har publicerat väldigt mycket innehåll väldigt, 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 väldigt snabbt. Jag har inte hört något om att någon svensk sajt har fått det här manuella pure spam-straffet i samband med detta. Men är det någon lyssnare ute som vet om det, så får ni gärna höra av er och berätta. Och självklart behöver ni inte berätta vilken sajt det gäller. Det skulle bara vara kul att veta om det är någon svensk sajt som har drabbats helt enkelt.
Ja, så ska jag ju tillägga att det är ju... att vissa har ju fått straffet för hela sajten, men en del har ju bara fått det för vissa delar av just deras sajt. Mm. Men de som har fått det för hela sajten, de är ju helt borta ur serpen.
Jag såg ett par exempel nu här på morgonen, det var någon som har lagt ut på Twitter massa exempel på de sajter som har fått det här manuella straffet och fått det för hela sajten. Det är synligt, var i princip 100, alltså de var helt borta. Så det är ett ganska hårt straff minst sagt. Om vi då kollar bortom de här kanske affiliate-sajterna som har jobbat stenhårt med AI-innehåll och kanske tittar lite mer på Sverige. Vilka typer av sajter har vi ändå sett verkar ha drabbats av de här uppdateringarna som har varit?
Ja, det är just det här som är svårt just nu att dra några tydliga slutsatser. För även om man ser att det är många AI-innehållssajter som drabbas, så finns det ju lika många som inte har drabbats. Jag har satt och kollat igenom mina sajter som är väldigt mycket AI-innehåll och jag kunde inte se att inga jättestora förändringar. Det är som vanligt liksom, att man hoppar upp och ner lite på vissa sökord, men inga konstigheter alls vad jag kan se. Så det är ju inte helt glasklart, men att svenska sajter som drabbas, så kan man väl säga att många, i det här fallet handlar om stora sajter med mycket innehåll, och innehållet kanske inte är av bästa kvalitet. Så det har ju antingen på grund av att man har pumpat ut en massa AI-texter, alternativt att man helt enkelt har dåligt innehåll och att det är tunt. Men jag skulle vilja betona igen att vissa sajter jag kanske förväntar mig skulle tappa har inte gjort det, så det är egentligen ingen tydlig bild som målas upp.
Många av de sajterna som vi har sett har tappat väldigt mycket i de här uppdateringarna, och då är det ju framförallt internationella sajter som vi var inne på. Det är ju sajter som då har publicerat väldigt mycket AI-innehåll och kanske också in hög takt. Innebär detta att det här är liksom döden för AI-innehåll?
Du menar som att vi brukar säga att SEO är död?
Ja, typ så. Ungefär.
Ja, det kanske är döden för 100% AI-innehåll utan mänsklig inblandning, skulle jag säga. Och det är väl främst som jag pratade om förut, att gör man det i en stor skala liksom, för det är ganska lätt att koda ihop liksom ett litet script som pumpar ut. Ja, du ger den 5000 sökord så har du 5000 artiklar. Så att det känns lite grann som att den strategin kanske inte kommer vara riktigt hållbar längre, utan det blir väl att man måste använda AI tillsammans med att man faktiskt ger en mänsklig touch på det. Och även då kanske se till att man har en bra avsändare på det innehåll man har.
Och vi har ju pratat om det innan när vi har pratat. Jag vet att vi pratade om det i, tror jag, Sondland, när du var med i både avsnitt 95 och 98. Hur man då kan använda AI på olika sätt för att skapa innehåll. Och vi har väl hela tiden tänkt att 100% AI-innehåll, alltså utan mänsklig inblandning, har ju aldrig varit en bra strategi. Och bevisligen nu efter de här uppdateringarna så är det liksom hårda fakta på att det inte var en bra strategi.
Nej, men exakt. Och det, man ser ju ganska snabbt också att det är AI-innehåll, för att det blir så här, när man har suttit och jobbat mycket med AI och skapat content, så man börjar känna igen vissa fraser att den här artikeln handlar om, och mycket upprepas liksom från artikel till artikel, att det är samma, så att det blir ju ganska lätt och inte så unikt.
Mm. En liten intressant detalj tycker jag då kring den här core-updaten att från och med denna core-update som kom nu i mars så är helpful content-algoritmen en del av Googles då kärna eller core. Så nu när den uppdateras, när core-updaten uppdateras, så uppdateras då även helpful content. Och en stor vinnare på höstens helpful content-uppdateringar var ju Reddit. Hur har det gått för Reddit nu i samband med den uppdateringen?
Jag kan väl börja med att säga att det är väldigt vanligt att algoritmer som exempelvis helpful content ofta integreras in i en core-uppdatering över tid. Sen såg det väl ut som att Reddit skulle tappa lite i början av den här utrullningen, men de har återhämtat sig så man kan inte se någon större påverkan just nu på just Reddit.
Nej, inte relativt sett. De rör, alltså, även om de rör sig lite så är det mycket jämfört för alla andra sajter. Men för Reddit så är det väldigt små förändringar skulle jag säga. Och det hade jag kanske förväntat mig att se lite större förändringar. En annan intressant detalj, det är den här delen kring site reputation abuse. Eller då Parasite SEO som vi normalt sett kanske kallar det. Här fick ju då tidningarna och publicisterna 2 månader på sig att fixa det. Och när det då gäller övriga sajter och övriga delar av uppdateringen, då gavs det inga 2 månader.
Ja, det kan ju tyckas märkligt att publicister ses som mer värda i Googles ögon än en affiliate-site, exempelvis.
Och det är väl ingen hemlighet att de är det i Googles ögon?
Det kan man väl tycka. Om man,
alltså Google tycker det i alla fall.
Ja, Google tycker det absolut. Mm. Men jag som affiliate-site-ägare håller väl inte riktigt med där.
Nej, inte jag heller.
Så kanske också beror på att Google kanske har svårt att komma åt Parasite SEO, för det vill kanske inte straffa ut hela sajterna. Då det i vissa fall är viktiga publicister som har bra innehåll generellt sett på deras sajter.
Mm. Det är ju många kända tidningar som då har, ja, vad kan man säga, anklagats för det här med Parasite SEO, och jag har svårt att tro att Google vill ta bort dem helt från sökresultaten, utan de vill ju få ta bort de delarna som är dåliga.
Ja, men exakt. Så de här 2 månaderna kanske är just för att Google ska tycka att publicisterna ska göra jobbet åt dem och själv sanera sina sajter.
Mm. Avslutningsvis här då, Sondland. Om man nu sitter i en situation att man har en sajt som har då tappat i den här massuppdateringen, vad gör man då?
För det första så ska man ju kanske sitta lugnt i båten. Även om spam-uppdateringen är utrullad och klar är inte core-updaten det, och det är svårt att veta vilken av dem som man har drabbats med, så att jag skulle kanske just nu inte stressa upp med allt för mycket. Och sen det är ju lätt att dra förhastade slutsatser om du agerar innan det är klart, så att säga.
Jag kan ta pinebear.com som exempel. Självklart så följer jag hur det utvecklas för den sen den 6 mars. Det har gått mer upp och ner än vanligt. Liksom, vi tappade, nu är det liksom, det är svårt att kanske mäta det i procent, men skulle man mäta det i procent utifrån Sistyck, så har vi kanske som mest var vi kanske ner 20%, och sen var vi upp massa och sen var vi ner igen och så var vi upp igen. För det rör sig väldigt mycket mer än vanligt sådana här veckor i sökresultaten. Men nu ligger vi, idag när jag kollar i morse, så ligger vi ungefär på samma nivå som vi gjorde innan. Så det har egentligen inte hänt så mycket, även om det har varit väldigt volatilt under ett par veckor här. Så det är egentligen du säger, Sondland, är att man ska inte göra någonting alls?
Jo, om du har tappat mycket hade jag nog analyserat och se om man kan se något samband mellan olika sidtyper och vad det är för innehåll man faktiskt har tappat på. Mm. Och se om det finns någon röd tråd som binder ihop alla de här sidorna som man har tappat på. Men som sagt så skulle jag vänta med att agera på analysen tills jag vet att hela utrullningen är färdig och klar.
Mm. Tack för det, Sondland. Och där lämnar vi massuppdateringarna för idag och går vidare till dagens nästa ämne. Så var det dags att prata innehållsbeskärning, som jag döpt ämnet till. Jag försöker ofta undvika engelska namn, men här måste jag nog ändå säga att jag kanske främst använder det engelska begreppet content pruning. Vad brukar du kalla det, Sondland?
Innehållsbeskärning tror jag aldrig har hört faktiskt, så att jag brukar nog bara säga content pruning.
Ja, men då kanske vi ska sätta en trend här för att slå ett slag för det svenska språket, helt enkelt, att fler och fler kanske kallar det för innehållsbeskärning. Eller?
Ja, det låter bra.
Mm. Ja, det låter rimligt. Det känns väl som ett extra relevant ämne utifrån marsuppdateringarna som vi pratade om tidigare. Det är fler än vanligt som kanske behöver beskära sitt innehåll, eller?
Ja, det är fler än vanligt som behöver både beskärning och kanske till och med i de extrema fallen där sajterna är riktigt stora så kanske man behöver helt enkelt skövla sitt innehåll.
Mm. Är det verkligen så?
Jo, alltså jag tror att många skulle må bra av att faktiskt våga kill your darling, som man brukar kalla det. Att man vågar ta bort sitt innehåll. Det finns en, jag ska se om jag hittar den, kanske vi kan lägga till den i blogginlägget. Men det finns en artikel om en, vad ska man säga, grekiska motsvarigheten till Fyndik. Det finns en lång artikel om när han gör content pruning och ökade synlighet och trafik till den sajten genom att döda dåligt och tunt innehåll och se till att innehållet var betydligt bättre än vad det var förut.
Mm, och nu svarar du nästan, i alla fall ett exempel på den frågan jag tänkte ställa här. För det här content pruning då, eller innehållsbeskärning som jag har bestämt att det ska heta, hur viktigt skulle du säga att det är? Och här ska jag väl säga att vi idag såklart pratar om det främst från ett SEO-perspektiv.
Det är väldigt viktigt skulle jag säga. Och det är ju precis lika viktigt som att man ska hålla efter sin trädgård. Annars kommer den ju växa igen och då är det inte så mycket att ha och det blir ingen skördefest. Mm. Och samma kommer det bli med ditt innehåll också. Att innehållet har ju i många fall ett bäst före datum.
Ja, och jag tänker att det är lätt gjort att det blir eftersatt. Kanske framförallt för de sajter som har väldigt mycket innehåll.
Ja, för stora sajter så är ju liknelsen med trädgårdsskötsel inte riktigt rimlig. Utan då kan man väl mer se det som en stor skog och man behöver röja och göra punktinsatser i de delarna som har blivit eftersatta.
Och om man då ska bestämma sig för att nu ska jag beskära mitt innehåll, var börjar man?
Ja, det första man behöver göra är att bestämma vilket innehåll som behöver beskäras. Och det kan man göra på ett gäng olika sätt. Så ett är att man gör det manuellt genom att kvalitetsbedöma sitt innehåll. Det är ju ganska tidskrävande och jobbigt. Så att ett bättre sätt är väl att man kollar på vilka sidor som driver lite eller kanske ingen trafik organiskt i, ja, beroende på vad man har för mätverktyg med en Google Analytics eller vad det kan vara.
Mm. För fördelen med att titta på det är ju att man får en lite mer objektiv syn på innehållet, för att annars om man ska kvalitetsbedöma det själv så är det vad jag tycker om det, men tittar man på datan så blir det ändå någon form av hård fakta på hur populärt det är.
Ja, men exakt, så det är ju väldigt, det har man ju märkt också att det är många som har svårt att ta bort innehåll, för någonstans så finns det ju kanske någon som har suttit och skrivit det här innehållet som tycker att men det här kan vi inte ta bort för att det har något sorts värde för dem.
Det här med kill your darling som du var inne på tidigare.
Men alltså, det kan väl ändå vara så att det finns ett värde fast att det inte driver mycket organisk trafik. Jag tänker man får kolla på alla sina trafikkällor och kan finnas som sagt andra värden på sajten. Så man får väl ändå, precis som i trädgården, se upp så man inte skövlar för mycket.
Nej, men exakt. Så innan man väl börjar att bedöma sitt innehåll så måste man ju kolla det från alla olika vinklarna. Som du säger, liksom, att man ska ju kolla alla trafikkällor så att man inte tar bort någonting som faktiskt är viktigt, kanske för sociala medier.
Och så undrar, hur tänker du kring ålder på innehåll? Är det också ett sätt man kan liksom välja hur man ska beskära?
Jo, men exakt. Du kan ju också kolla på publiceringsdatum för själva artikeln. Och nu kanske det blir lite svårt med GA4 då, att man kanske inte, kör man igång det sent så har man ju kanske inte så jättelångt tillbaka med data.
Ja, har man tur så står det kanske i ens CMS när det är publicerat, förhoppningsvis.
Jo, men exakt. Men sen om man då ska kolla om det faktiskt är någon form av trafik till den sidan så blir det ju lite svårare om man inte har data mer än till, ja, när man kör igång GA4 så att säga. Men det bästa är väl om man kan se, jag brukar kolla ungefär 2 år tillbaka för att se att nu har inte den här drivit trafik på sen mars 2022. Och då är det väl en sån sida som man kanske bör se över, att ska jag ändra innehållet? Är det ens aktuellt innehåll? Eller ska man kanske kolla över om det finns andra liknande sidor som man kan slå ihop till en enda stor som tar upp det här ämnet?
Ett sätt som jag har använt för att beskära eller för att hitta vad jag ska beskära är att jag har använt Screaming Frog för att titta, okay, hitta sidor med tunt innehåll. Alltså att sidor som har väldigt lite innehåll. Det kan finnas ibland en naturlig anledning att de har lite innehåll, men då kan man gå in och kolla på de som absolut minst innehåll och säga, är det här sidor som man kanske inte vill ha kvar? Och det är väl framförallt kanske relevant om man vill få bort just tunt innehåll.
Ja, men exakt.
Vad skulle du säga händer om man inte beskär sitt innehåll då och då?
Generellt så blir det ju att kvaliteten på sajten påverkas ju. Internlänkning, du slösar länkkraft på sidor som inte håller måttet helt enkelt. Och om du har många sidor som handlar om liknande saker så kan det ju också bli att det blir en onödig intern konkurrens på det. Och det är väl där man ska se över sitt innehåll om man har de mycket, mycket tunna sidor som har liknande innehåll, så kanske man ska slå ihop det till en sida och även uppdatera det till aktuell information.
Och sen är det också så att för stora sajter så kan det vara ju så att det påverkar ens crawl budget och andra saker om man har då väldigt mycket innehåll som då har väldigt lågt värde. Så det finns ju väldigt många olika anledningar till att man ska beskära innehållet.
Jo, men exakt, så att det blir ju viktigt, speciellt om du har en jättestor sajt så handlar det om så mycket mer än bara innehåll.
Om vi nu tänker oss att vi har hittat en sida här på vår sajt som vi vill beskära. Hur går vi då tillväga? Ska vi kasta den eller ska vi fixa till den?
Jag skulle säga att det klassiska, det beror på.
Som alltid.
Som alltid i SEO-branschen så är det, det beror på. Men för att ta ett exempel är ju att om man har då en sida om Instagram som vi har på våran på bloggen. Det är inte sökmotorkonsult längre.
Inte längre, nej.
Så att vi har ju en sida där om Instagrams bildstorlekar och den är väl ganska gammal om jag inte minns helt fel. Den har ju några år på nacken.
Mm, verkligen.
Men där kanske det handlar just kanske mer om att man ska uppdatera den för att uppdatera med vilka bildstorlekar som gäller just nu för Instagram. För det har ju hänt en hel del sen den artikeln skrevs.
Och det är väl också för att det är en av de sidorna som har drivit väldigt bra trafik hos oss, är det inte så?
Ja, den driver mycket trafik och det finns ju fortfarande en tydlig sökintention bakom alltså vilka bildstorlekar som gäller. Men som du säger så måste man ju såklart uppdatera den till rätt bildstorlekar.
Ja, där händer ju saker hela tiden.
Okej, så det var ett exempel på där man kanske skulle uppdatera texten istället för kasta bort den. Har du något exempel där man kanske istället skulle kasta bort det?
Ja, om man tänker att man har en 10 år gammal artikel om budgivning på Google Ads så har det ju ändrats en hel del på de här 10 åren så att där kanske det till och med skulle vara enklare att bara kasta den och skriva en helt ny artikel som är mer modern och aktuell.
Och det låter ju logiskt, men med risk då för att låta extremt mossig här i min hörna så finns det liksom inget historiskt värde att behålla artikeln om hur då Google Ads fungerade för 10 år sedan?
Jo, det skulle kanske vara om du var ett museum. Så att vill man ha kvar den kanske man kan kontakta internetmuseumet.se eller vad det heter och be dem lägga upp den där.
Ja, jag kan ju också köpa det historiska värdet, men det är väl bra om våran sajt inte upplevs som ett museum. Och det är väl också bra om det inte är felaktigt innehåll såklart.
Nej, och det är väl just det där som blir svårt också med Kill Your Darlings. Liksom. Det är ju någon som har skrivit den här artikeln och nu vet jag inte om den som har skrivit den artikeln är kvar idag. Men det kan ju också vara lite så här att ja, men det är ju ändå någon som har lagt tid på den. Så att det är svårt att ta bort innehåll, har man ju märkt generellt att många tycker.
Ja, och det jag kan tycka kan vara lite svårt i de lägen också, att om man har skrivit en artikel om hur budgivning på Google Ads funkade för 10 år sedan så var det kanske inte en sån kontroversiell artikel. Så då är det väl inte hela världen att ta bort den. Men man har kanske sett att man har skrivit någonting annat i någon mer krönikeform där man tycker någonting väldigt tydligt åt något håll. Då blir det nästan som någon form av censur om man tar bort den. Det är som att man försöker ändra historien. Eller tänker jag för långt här?
Ja, det kan man väl tycka. Men det blir lite grann som vi pratade om för något förra gången jag var med när vi pratade om det där att, vem var det då? Semrush som hade köpt upp
Backlinko var det va?
Backlinko. Och bara ändra länkarna. Och det blir lite samma sak här va?
Men en fråga där då, bara jag tänker på våran blogg. Alltså hur mycket har vi beskurit den historiskt? Alltså vad, hur mycket av originalinnehållet finns?
Jag kan väl säga att det är kanske jag mest som du är ansvarig för det, och jag kanske, för att använda en liknelse som vi varit inne på innan, jag kanske gillar en lite mer vildvuxen trädgård.
Okej, det tog mig gräs här och var helt enkelt.
Nej, men jag har, som jag var inne på, jag har beskurit en del, framförallt utifrån ett tunt innehållperspektiv, saker som är som inte håller måttet, tycker jag. Däremot så kanske jag inte har tagit bort gamla artiklar som är bra artiklar, även om det som står i dem inte riktigt gäller längre. För jag tycker ibland att det finns ett historiskt värde. Men då, som jag var inne på, att vi pratar om det här främst från ett SEO-perspektiv, och från ett rent SEO-perspektiv så borde jag nog tagit bort dem. Men jag då ser kanske då ett, ja, ett museumsvärde i vissa artiklar, har svårt att, som du säger, Trondar, jag har svårt att göra mig av med vissa av dem, för jag tycker att de är, ja, det är lite fint att ha kvar några av dem.
Men borde man då uppdatera och skriva liksom att det här är inte aktuell information?
Ja, så gör jag faktiskt ibland, att man kan lägga till en uppdatering i artikel och säga att jag har skrivit ett mer aktuellt inlägg om samma ämne någon gång. Och det jag också har gjort ibland när jag har beskurit innehållet, det är kanske att om jag märker att det finns en intern konkurrens, så försöker jag kanske lösa det så att det är rätt artikel, så att det kanske är den fräschaste artikeln som rankar på Google. En liten variant på det vi precis pratade om, huruvida man skulle skapa nytt eller kasta, är ju att man kan ju välja att man kanske då publicerar en helt ny artikel, eller så kan man ju välja att man mer eller mindre skriver en helt ny artikel på en befintlig URL och då uppdaterar datumet. Hur ska man tänka där SEO-mässigt?
Då går vi tillbaka till den klassiska, det beror på. Mm. Men generellt så skulle jag tänka så här, att om sidan rankar bra idag så skulle jag nog försöka behålla URL:en och bara uppdatera innehållet på sidan. Men om jag inte rankar så hade jag nog hellre kanske publicera någonting nytt helt enkelt och prova med det innehållet istället.
Mm. Hur ofta ska man gå igenom sitt innehåll och se vad det är som eventuellt behöver fixas till?
Det är såklart olika från site till site, men jag skulle säga att några gånger per år för en normal stor site.
Och upplever du att man gör det? Har man tid för det här? Har man pengar?
Nej, det är faktiskt inte så vanligt, om jag ska vara helt ärlig. Det är väl vanligt att man kanske inte gör det på 5 år, och sen när man bygger om sin sajt och ska lansera sin nya sajt, då gör man en rejäl utrensning av innehåll och kollar över liksom, vad behöver jag kvar. Men generellt sett så är det ju inte jätteofta man gör det.
Det är ganska förståeligt. Det försvinner i bruset av allt.
Ja, och risken när man gör som du säger, att man gör det kanske när man ska byta plattform eller byta sajt eller bygga om sin design, att då kör man inte med den lilla saxen, utan då kommer motorsågen fram och så skär man lätt bort, upplever jag, väldigt mycket innehåll, kanske för att man tycker det är jobbigt att flytta med eller sådär, utan då tar man bort mycket mer än man kanske egentligen borde.
Jo, men det är väl en stor risk med att man tänker att ja, men nu ska vi lösa det här en gång för alla, och sen tar man bort alldeles för mycket, och sen en del kanske inte ens gör sina 301 korrekt, så att helt plötsligt så har du ingen synlighet på din sajt. Så att det gäller att veta vad man håller på med när man gör det.
Mm, så det är bättre att beskära lite då och då istället för att göra en sån här riktigt stor städning?
Ja, men det skulle jag säga. Man får se det som ett äppelträd, att någon gång då och då måste man klippa lite kvistar.
Det där är i februari, eller hur?
Det är i februari, så boka in i kalendrarna.
Jag tänkte jag skulle väl avsluta här med ungefär lite samma fråga som jag ställde i slutet av förra ämnet, men med kanske då med en liten annan vinkel. Om vi tänker oss att din sajt tappat i massuppdateringarna, eller egentligen då någon annan Google-uppdatering för den sakens skull, men du misstänker att det beror på mitt innehåll, hur skulle du då tänka från ett beskärningsperspektiv?
För det första så skulle jag nog ta det rätt lugnt.
Det beror på, eller?
Och det beror på. Mm. Det är viktigt att allt beror på. Men det är ju lätt att förivra sig just när det kommer de här uppdateringarna, och att man vill ju inte gärna ta fel beslut, för då får du göra en massa dubbeljobb.
Jag har ju sett väldigt många som har tappat mycket, som har liksom skurit bort enormt mycket av sitt innehåll väldigt snabbt. Och det är det du skulle kanske inte göra.
Nej, det kanske jag inte skulle göra. Utan det känns som att det är att man går lite för fort fram. Utan jag skulle nog snarare försöka hitta något samband mellan varför man har tappat, och försöka se över så att man har mycket kött på benen innan man faktiskt börjar agera på det man har hittat.
Och sen kan man ju tänka på lite olika sätt därför när man väl sen börjar beskära i en sån extrem situation där du har tappat mycket, så kan man ju antingen ta bort jättemycket för att man vill se om det hjälper, eller så kan man ju ta bort lite åt gången. Hur skulle du göra det?
Jag skulle nog försöka ta bort lite åt gången. Mm. Om jag inte då, det beror lite grann på vad man hittar i sin analys av sidan. Har du byggt en sida med 100% AI-innehåll och du har tappat all din synlighet, ja, men då kanske det är dags att ta bort allt innehåll och försöka skriva bättre innehåll helt enkelt. Men om du har en helt vanlig sajt, du har lite blandat med AI-innehåll och mänskligt skrivet, så ja, då skulle jag kanske ta det lite lugnare med att bara panik ta bort allting, för jag tror att det skadar mer än vad det gynnar i slutändan.
Mm. Tack för det, Stonlad. Och där har vi beskurit innehållet klart för idag, och det är dags för dagens sista ämne. Idag slutar vi avsnittet med att prata om rekrytering, och när jag började fundera på vilka ämnen vi skulle ha idag och insåg att du skulle vara med, Maria, då tänkte jag att det passar ju utmärkt att prata just rekrytering, för det är ju något som du gör en hel del i din vardag.
Ja, men precis. Jag har ju en roll här på Pineberry där jag lägger ganska mycket fokus på att rekrytera. Kanske framförallt till våra SEM-konsulter och våra sociala medier-konsulter. Så det är väldigt kul att du tog upp det som ämne idag.
Ja, och vi kommer såklart inte prata om rekrytering rent generellt, utan ta upp aspekter som gäller för vår bransch.
Ja, men precis.
Och jag kan ju tänka mig att det är många som lyssnar som kanske står inför sitt första jobb i branschen, eller att man till och med kanske funderar på att byta till en helt ny bransch. Så det är ju intressant att höra vad som sägs och tänks på andra sidan bordet. Lite inside information kan man väl säga.
Mm, vi kan väl se vad vi kan bjuda på där. Men Micke, jag kommer att tänka på, vad kommer du ihåg från min rekrytering, min intervju? Det är ju 100 år sedan.
Ja, 100 kanske inte riktigt, men det är ganska länge sedan. Jag kommer ihåg exakt var vi satt. Vi satt på Tullegatan. Jag vet vilket rum det var i. Det var det rummet närmast köket.
Ja, precis.
Jag kommer ihåg att vi pratade lite om din bakgrund inom träning och mat, eller hur?
Jag jobbar ju på ett kost- och hälsoföretag.
Ja, det kommer jag ihåg. Vad kommer du ihåg?
Alltså jag hade ju bott i Australien då i typ 5 år, så för mig var det ju svårt att prata svenska. Så det var liksom en sån här stor grej för mig. Och jag vet att det brukar man tycka är löjligt, men har man väl bott utomlands så kommer det tillbaka precis så där. Så då är det lite lurigt. Sen var det ju då ditt klockexempel såklart.
Mitt, ja, oj.
Du har ju slutat det med det nu. Men,
ja, jag har slutat intervjua också, som kanske är tur. Men,
ja.
För er som lyssnar, så jag kan ju berätta det här.
Ja,
jag kan också erkänna att det var inte en jättebra intervjufråga. Jag ställde den till väldigt många, så det är väldigt många som jobbar på Pineberry.
Fast det har blivit legendariskt. Alltså, jag tycker ändå att det var ändå bra.
Kanske lite tog i att säga att det var legendariskt. Men jag brukar börja intervjuerna med att fråga så här: hur många grader är det mellan visarna när klockan är 3:15? Kommer du ihåg vad du svarade på den frågan?
Jag tror att jag svarade rätt till slut.
Okej.
Mm. Fast jag tror också att det var med, för du var ju snäll, du guidade oss.
Mm. Och hela grejen med just den frågan är kanske inte att man ska räkna ut det matematiskt korrekta svaret, utan hur man hanterar en lite klurig fråga i en liten stressad situation.
Ja, jag har faktiskt själv aldrig testat den. Jag kanske borde göra det.
När du kollar att det kommer in ansökningar, vi får in en hel del ansökningar, vad är det första du tittar på då?
Men jag tänker, alltså det absolut första, det är ju att titta på att det är bara ett välskrivet CV. Inga stavfel, att det känns genomarbetat.
Jag vet inte om det här händer, men om du känner att det här är AI-skrivet, är det bra eller dåligt?
Nej, men då åker i soptunnan. Är det okej, Sonlad?
Det beror på.
Nej, men skämt åsido, alltså att man det brukar kunna lysa igenom om man verkligen vill till oss, att man har liksom skrivit en ansökan för att man vill ha exakt det här jobbet på Pineberry.
Att man har ansträngt sig lite extra.
Ja, och liksom i hur man beskriver vad man vill liksom, och vad man är ute efter. Ofta är man är lite mer specifik i liksom ens mål och vad man vill. Det brukar vara väldigt positivt.
Vi är ju en byrå då och vi rekryterar ju framförallt konsulter. Skulle du tro eller säga att det är någon skillnad på vad en byrå önskar sig för kompetenser då när det gäller SEO exempelvis jämfört med om man skulle då rekrytera från inhouse-roll för SEO?
Ja, alltså förutom att man är duktig på SEO eller Google Ads eller vad det är man är ute efter, så är det ju såklart andra egenskaper som är viktiga för en konsult. Men till exempel att man är duktig i dialoger och i kommunikation och att man kan projektleda sina egna arbetsuppgifter. Men med det sagt så är väl det någonting som är önskvärt och viktigt även in-house, tänker jag. Det som kanske är lite annorlunda på en byrå jämfört med in-house, det är att vi har väldigt många olika projekt som man är involverad i. Man behöver vara väldigt duktig på det här med att hålla tid, alltså lägga tiden rätt helt enkelt. Lägga lagom mycket tid på varje kund och liksom hoppa mellan arbetsuppgifter. Så det är viktigt att man är en person som trivs i ett högt arbetstempo. Det kan ju vara ganska stressigt stundtals.
På tal om just det, de här egenskaperna. Om vi då bortser från den specifika branschkunskapen inom då Google Ads eller social eller SEO. Vad är det mer för specifika egenskaper som du letar efter?
Ja, men jag vet inte om jag var inne på det lite grann här, men just att man har ett intresse för vår bransch, att man är intresserad av det vi gör. Det är liksom på något sätt grunden för att det ska bli bra, att man tycker det är spännande, att man vill utvecklas inom just det här. Och sen såklart att man är intresserad av just den produkten man vill ha. Och utöver det så är det väl just det här med att man kan vara lite stresstålig, klara av att kunderna har både positiva och negativa resultat, kunna ta den dialogen med kunden och vara förtroendeingivande. Men det är såklart också viktigt att man har en analytisk sida och tycker det är kul att grotta ner sig i data och göra rapportering och de bitarna som är en stor del av vårt jobb.
Och sen en sak som jag vet att jag också tycker är viktigt, det är ju att man, det är en sak att man tycker det är intressant med vår bransch, men man måste ju också ofta sätta sig in i ganska många branscher för vi har ju massa olika kunder och man måste vara nästan lika, tycker det är nästan lika kul med alla de branscherna för att kunna göra ett bra jobb.
Ja, men det är sant, och kanske just det här att man har förmågan att sätta sig in i olika branscher och tycker det är kul och spännande, och också att man drivs av att hjälpa våra kunder. Jag tycker det är roligt att få vara med och liksom lära känna de olika kunderna.
När jag får frågor från, ofta är det kanske från studenter, så brukar jag säga så här att för att lyckas som säg SEO-konsult, då är det minst lika viktigt att du är en bra konsult som att du är bra på SEO. Hur ser du på det?
Ja, men jag kan tycka att det ligger någonting i det. För ibland, kanske främst inom SEO, kan man ju ha folk som är väldigt intresserade av SEO. Kanske har liksom suttit hemma, ja, men lite som du sån lad, suttit hemma och liksom joxat med sina sajter och sådär. Men bara för att man är duktig på SEO så betyder ju inte det att man trivs och blir en duktig konsult i just den här speciella miljön där man ska jobba med olika kunder, mycket krav, man ska... Ja, men mycket kommunikation, mycket rapportering och som sagt hantera både uppgångar och nedgångar.
Nu låter det som att vi inte tycker att kanske det är viktigt att man kan SEO eller Google Ads, men det är det ju inte, utan det vi säger snarare att man behöver både och.
Ja, men självklart.
Och när det gäller själva ämneskunskapen inom då Google Ads eller SEO, hur testar vi den i en rekryteringsprocess, att man har den med sig?
Ja, alltså vi har ju olika steg i en rekryteringsprocess där vi testar, eller liksom där vi mer pratar kanske personlighet och drivkrafter och sådana delar. Men sen för att just testa produktkunskapen så har vi ju case. Alltså ett påhittat case som vi har och ställer olika frågor utifrån det som personen då får svara på.
Är det ett svårt case?
Som Sonlard skulle säga så beror det på. Vi har olika case, ska jag säga, för olika nivåer på konsulter. Det är såklart stor skillnad om du rekryterar någon med 5 års erfarenhet jämfört med någon som kommer då direkt från skolan.
Men om man sätter sig här mitt emot dig och ska ha ett sånt här case, ska man vara lite nervös då innan?
Ja, men lite nervös är alltid bra att vara. Men vi har ju, när vi gör våra case, har vi alltid vår head off med oss. Och hen är då med och bedömer kunskapen men också guidar personen i caset. Så det är lite som ditt klockexempel, att man får liksom inte, man får lite ledning, lite guidning under caset som man tar sig igenom.
Fast det kanske är lite bättre case än just mitt klockfråga.
Ja, i alla fall för att testa produktkunskap är det nog det.
Vi var inne lite på det här, Sondra, och Maria var lite inne på det, att vi ganska ofta kanske anställa folk som har jobbat med SEO som affiliate på fritiden sedan om tidigare. Och det var ju så du lite kom in delvis på det här spåret med SEO. Skulle du säga att det är en bra bakgrund?
Jag skulle säga att det är en väldigt bra bakgrund. Mycket är ju att det är ju ganska stor skillnad mellan att jobba med sina egna affiliate-projekt eller sina egna sidoprojekt kontra att jobba med kunder. Men det man lär sig ganska fort när man har sina egna projekt, för att du kan göra alla dina ändringar på en gång, utan du behöver aldrig sitta och vänta på en motpart som ska göra dina ändringar. Så att behöver du göra din content pruning, så gör du den och du kan se direkt liksom vad är det som händer på sajten. Blir rankingen bättre eller sämre? Så jag skulle säga att det är ett väldigt bra sätt att börja och sitta hemma och bygga lite hemsidor och försöka ranka dem.
Och för mig som rekryterar tänker jag att det tyder på att man har det här intresset, vilket vi gillar.
Ja, det är ju ett riktigt nördigt intresse, det är det ju. Men det känns som att det är färre och färre som kanske tar sig in den vägen i branschen nu.
Ja, och det hänger ju lite ihop med att Google har gjort det lite tuffare för affiliate, så att det kan inte lika attraktivt att gå den vägen som det var för 10 år sedan. Eller? Tror du att det beror på någonting annat?
Jag vet faktiskt inte riktigt vad det kan bero på. Men kollar man i de här Facebook-forumen som handlar om just affiliate, så är det många som är intresserade och vill. Många vill ha en passiv inkomst. Och
men man vill inte jobba.
Men de vill inte jobba, ja. Det är väl lite grann det.
Nej, för det grejen är att man kan tro det att med passiv inkomst inom affiliate att man inte gör så mycket. Men oftast finns det ju en ganska hårt arbete bakom för att lyckas.
Det är väldigt mycket, mycket arbete. Och så krävs det ju en viss kunskap. Och när man väl kommer igång liksom med det är ju mycket att sitta och läsa. Läsa på Google, googla fram olika artiklar, guider. Sitta och kolla på otaliga YouTube-videos. Liksom det krävs ju mycket tid att lägga ner liksom för att man ska lära sig det på egen hand.
Men jag tänker, alltså, är man student inom den här branschen och liksom vill någonting av det här, då är det ju ändå... Det är väldigt meriterande att ha på sitt CV att man har testat själv. Alltså om det nu är SEO eller man har testat ha en e-handel eller man har något Instagram-konto som man driver mycket organiskt. Allt sånt är väldigt meriterande och väldigt positivt att ha på sitt CV.
Mm. Sen har vi den här kanske lite känsliga frågan om utbildningar. Är det bäst om man har pluggat YH eller man har en universitetsutbildning? Vi kan väl börja med att gå laget runt vad vi själva har gjort. Maria, var kommer du ifrån?
Jag kommer från universitetet. Pluggat där. Det tror jag har varit väldigt bra för mig. Mm. Men det är svårt att säga exakt vad jag lärde mig där som jag liksom gör varje dag. På Pineberry.
Och det är inte bara för att det var länge sedan du var
i Nej, inte bara för att det var länge sedan. Nej.
Jag känner igen det. Det var ännu längre sedan jag. Min bakgrund är också universitet. Och jag har väl jag ser väl både positivt och negativt på den tiden. Sådana var ju din bakgrund.
Min bakgrund är ju att jag har läst till och med 2 YH-utbildningar. Och sen har jag även läst lite strökurser på högskola.
Nu blir jag lite nyfiken här. Jag vet en EU-utbildning, men vad var den andra?
Den första var en IH-utbildning i Bollnäs som hette Idévärlden som var grafisk formgivning.
Jaha. Mm.
Så att,
den har du inte berättat om?
Nej, det är nytt.
Nej, det kanske jag inte har gjort. Mm. Men det var länge sedan. Men det var mycket, mycket Photoshop och mycket Illustrator.
Mm. Och den andra?
Och den andra var webbutveckling inom e-handel. Läste jag här i Stockholm på en skola.
Men Maria, du som ändå tittar på många ansökningar här. Vad tycker du? Blir du extra glad om det kommer in någon med YH-bakgrund eller blir du extra glad när det kommer från universitetet?
Ja, men det finns ju 2 sidor på det här egentligen. Jag tycker... Det som brukar vara väldigt positivt med de som kommer från YH det är ju att de har ofta gått en ganska snäv utbildning. De har fått praktisk erfarenhet. De har ju ofta gått, alltså de har ju gått en relativt kort utbildning. Så de kanske inte har fått så djup erfarenhet alltid. Men å andra sidan har de ofta fått ganska mycket praktik. Så att de är ganska snabba igång.
Du var lite, när vi pratade om det innan, lite kritisk till det kanske från ett utbildningsperspektiv. Att där, vi tycker i och för sig att praktiken är bra, men utbildningsdelen känns det som att den blir mindre och mindre inom YH.
Ja, och jag tycker att de blir lite, alltså det blir väldigt tungt på det företaget där de har sin praktik och utbildar dem egentligen, för att de har så pass liten del i skolbänken.
Mm.
Och det blir väldigt, då blir det väldigt från case to case, kan man egentligen säga. Men om man jämför, alltså jag tänker, om man jämför YH med universitetet, så tycker jag universitetet, där får man ju ofta kanske en mycket bredare utbildning. Man, som jag läste ju liksom lite företagsekonomi, lite statistik, lite allt möjligt. Gjorde säkert du också i din utbildning. Och det är ju sånt som man har med sig i bagaget, och man, liksom, man lär sig att vara kreativ och nyttja det i sitt arbete. Och det är ju någonting som vi ser ju kanske mer och mer, att den här hands-on, ändra bud, det har förändrats som konsult, inte riktigt lika mycket, lika viktigt. Eller det är viktigt fortfarande med det operativa, men det är kanske ännu viktigare att kunna vara en duktig strateg och kunna ta strategiska dialoger med kunden och få en god affärsförståelse. Och där tror jag kanske att universitetet kan vara lite bättre på att hjälpa den framtida konsulten att förbereda sig.
Men vi pratade ju om det lite i avsnitt 95 när vi pratade, jag tror ämnet var viktiga färdigheter utanför Google Ads-kontot. För framförallt kanske inom Google Ads, även inom social, så har det ju blivit så att det är så pass mycket i kontot som du är inne på som sker lite mer automatiskt.
Mm.
Men för att kunna hantera det på bra sätt så är det kanske den strategiska kunskapen ännu viktigare. Så man måste ha med sig saker utifrån, så att det inte är att, jag tror att jag frågade dig hur bra du var på editorn, eller hur, när vi har intervju, om jag har, jag
ja.
Brukar fråga det.
Jag hade aldrig använt den då.
Men det kanske inte är lika viktigt längre, det är fortfarande viktigt, men det kanske inte är lika viktigt som det var då.
Nej, eller så här, jag tänker, det går ganska snabbt att lära sig editorn. Mm. Det kan man liksom, det kan vi lära våra konsulter, hur man lär sig editorn. Men att lära sig affärsförståelse och lära sig sätta sig in i andra kunder och driva dem framåt, det är liksom som en större kunskap som man måste bygga på över tid och med erfarenhet, och kanske gärna med hjälp av skolan. Och det jag tror, det är ganska mycket matte och analys i våra uppgifter, alltså man behöver kunna vara ganska snabb i huvudet och kunna liksom räkna ut och för att få rätt målsättningar.
Mm. Men när vi rekryterar då, är det så att vi enbart rekryterar från ena sidan eller är det från båda typerna av utbildningar?
Nej, men vi tittar ju på båda.
Mm.
Och tittar helt utifrån person egentligen och utifrån roll. Och lite som jag har varit inne på, liksom, alltså det som är i grund och botten, så vill vi ha personer som verkligen vill vara hos oss och som har ett brinnande intresse för det vi gör och det vi gör för våra kunder. Kommer man från YH eller kommer man från universitet, det är sekundärt egentligen.
Mm. Du sådana som är den av oss som har gått YH, du var, när vi pratade om det här innan, du var lite kritisk till YH. Och du har ju rätt att vara det i och med att du har gått det själv. Det är svårare för oss som inte har gått YH.
Ja, men det är väl lite grann att det lovas mycket guld och gröna skogar och att 95% eller 90% eller vad de brukar gå ut med får ett jobb. Men det är ju mycket, mycket upp till var och en liksom, att vad man gör av de här. Ofta är det 2 år man läser, så att många tyckte väl att ja, men jag jobbar samtidigt och jag kommer ändå få ett jobb. De fick ju inte jobb, utan det är ju, det är vad man gör av tiden, de här 2 åren man har på sig.
Och jag tänker nästan att det kan vara lite farligt att man går ut och lovar det som utbildning, för att då kanske man som student slappnar av och lite grann tänker att det här, nu är jag här bara på den här utbildningen, så kommer det lösa sig. Kan det
finnas
något i det?
Jo, men det, mycket är det ju så att, för egentligen så, man går ju aldrig in i djupet på någonting på en YH-utbildning. I alla fall vi gjorde inte det. Utan det är ju så här, man lär sig skrapa lite på ytan på det man ska lära sig. Och sen är ju tanken då att när du går ut på praktik så ska du ju ta med dig de här grejerna och då var det att skrapa på, så att du i alla fall ska kunna göra din praktik och lära dig där, så att säga. Men det är ju som sagt var, det är mycket upp till var och en liksom, vad man gör med tiden när man studerar.
Och jag hör det, vad du säger om YH, och om jag ska vara självkritisk, så var ju likadant på universitetet där jag pluggade. Jag utnyttjade inte mina år där på bästa sätt. Jag hade kunnat lärt mig mycket mer. Men det är ju lätt att vara efterklok. En annan sak kring den här rekryteringen som är en väldigt viktig del är ju det här med referenser. Hur tänker du kring det, Maria?
Ja, vad ska man säga? Det handlar väl egentligen om att men det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt med referenser, och vi ringer ju alltid flera referenser. Det man ska ha i åtanke kanske som då den personen som vi tar referenser på, det är att vår värld är ganska liten. Att man, det är bra att ha goda relationer när man byter jobb eller liknande.
Ja, för det är ju ganska, branschen är framförallt här i Stockholm kanske, det är en ganska liten klick som jobbar i vår bransch. Man träffar ganska många, så att ha bra relationer med så många som möjligt kommer ju gynna en i de här sammanhangen. Att man får bra referenser att folk talar gott om en.
Nej, men verkligen. Sen tycker jag att de är viktiga och vi får ofta god insyn i liksom hur personen är, även om såklart man väljer ju en referens som man tror kommer säga någonting positivt.
Och här tycker jag också att en jobbsökande ska, för det kan jag ibland uppleva att man kanske inte är, de jobbsökande kan inte använda referenser lika mycket, men det är ju lika viktigt för dem att kolla upp arbetsgivaren. Och då får de känna garanterat någon som jobbar här eller har jobbat hos oss eller vem det nu än är, så man kan skapa sin egen bild så att man tar rätt beslut när man bestämmer sig att börja på ett ställe.
Absolut, det är jätteviktigt att man försöker sätta sig in i liksom, hur kommer det vara att jobba på Pineberry och kollar upp oss. För det blir ju bäst för alla om det blir en så bra match som möjligt och att vi kan leva upp till de förväntningarna som personen har.
Om man nu tänker sig att man hamnar där i stolen mitt emot dig under en intervju, har du något tips man ska ha med sig in i rummet då?
Det som jag brukar väldigt mycket uppskatta, det är att man känner att det här är en person som har liksom läst på lite grann om oss. Alltså, antingen kanske att man känner till oss sedan tidigare. Mm. Exempelvis har lyssnat på Sökpodden, brukar ju vara väldigt meriterande.
Ja, då är det jobb direkt, eller?
Ja, men nästintill. Nej, men lite att man har liksom intresserat sig lite grann för oss och läst på lite grann. Det är ju någonting, tänker jag också, som vi hela tiden gör i jobbet, att vi liksom, vi träffar nya kunder, vi sätter oss in i dem och liksom läser på om de kunderna och något som våra kunder uppskattar. Så att jag tänker, har man gjort det då har man liksom visat lite grann att man har den kvaliteten. Annars, vad kan det vara som är bra? Ja men jag tjatar ju lite grann om det här med att man ska tycka att det är kul och intressant, så det tycker jag brukar lysa igenom när de pratar om varför de vill jobba hos oss och vad de kan bidra med. Jag tycker det är värt också att man tänker igenom lite grann, okej, vad är det här för roll jag tittar på? Alltså, vad kan jag göra? Varför skulle jag passa bra i den här rollen? Och det brukar också synas, har man ett bra svar på det eller har man liksom bara, sökt till oss för att man behöver få en lön?
Tack för det, Maria. Där tänker jag att vi skulle avsluta snacket om rekrytering och det återstår bara att runda av dagens avsnitt. Nu har turen kommit till Malmö. Nästa SEO-snack är på sydligare breddgrader och det är bokat till den 19 april. Och då har du en grym möjlighet att träffa branschkollegor på en avslappnad AV. Alla detaljer finns som alltid på seosnack.se. Och har du tankar eller feedback på dagens avsnitt, och når du oss som vanligt på sokpodden@pineberry.com. Kom. Ett stort tack för att du har lyssnat idag. Sköt om dig. Ha en fin påskhelg och så hörs vi igen om en månad.
Tack och hej från oss.
Ha det bra.